En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Och österrikarna, de tänkte sig ju då någonstans att man skulle då bryta igenom helt enkelt fransmännen i mitten och sen skulle man gå söderut. Det var så man tänkte. Och fransmännen, de tänker sig helt enkelt vi anfaller nu helt enkelt. Vi uppfattar att vi ändå har lika stark armé som österrikarna. Och så får vi se då vad som händer. Så att det här tycker jag är lite spännande. Den strategiska aspekten av hur man nu ska vinna krig, den finns inte riktigt, utan det blir mer att arméerna möts och ur det utvecklas det då strider.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123 610 76 68. Märk betalningen med MH-podden.
Välkommen till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och det här är Martin Hårdstedt. Kommer kanske inte som en chock, men det är ändå jag.
Precis, och idag ska vi prata om slaget vid Solferino 1859.
Just det.
Och i samband med det här, inläsning på detta, så och du och jag, Martin, vi brukar ju brösta oss för våra stora höga intellektuella tankar. Och jag hade en sån tanke i morse när jag satt och studerade den italienska kartan. Och då är frågan här, ser Italien ut som en broccoli eller ser det ut som en stövel?
Ja, alltså, jag är ju konservativ i flera avseenden. Så jag håller mig nog till stöven, därför att det är ju den geografiska bilden. Men jag förstår lite nog här vad du är ute efter med broccolin, men du kan ju få säga det själv. Jag tror jag läser dina tankar.
Och jag antar att du är konservativ också för att du är lite frankofil, vet jag, och Napoleon har ju sagt det där.
Absolut, ja,
men man ska kliva ner i, måste ta Italien från som man kliver ner i en stövel, visst var det så han sa också.
Ja, men jag är absolut inte frankofil, det vill jag verkligen. Det kanske vi kan ta vid något annat tillfälle.
Okej. Okay. Hur som helst, anledningen till att säga det här är delvis för att jag tycker det finns något intressant i den här uppdelningen av Italien. Idag i modern mening så tänker vi det som ett väldigt enat land på något vis, att det ändå är en geografiskt område här. Va? Men på den här tiden så är det väldigt uppdelat. Och idag ska vi röra oss egentligen bara i den italienska broccolin, som jag vill kalla det. Det vill säga den norra delen av det.
Och jag kan ju köpa liknelsen, därför att det är ju liksom där tyngdpunkten ligger ekonomiskt och kulturellt, får man säga, och i viss mån och kanske då även ännu idag. Det är ju så, och vi kommer ju nu lämna lite de här andra södra delarna, utan framförallt fokusera på den här norra delen som är mest central för våra resonemang idag.
Exakt, och Solferino ligger liksom mitt i, kan man säga, mitt i den i blomman på broccolin här. Runt Gardasjön här. Så det är där vi kommer röra oss om själva slaget. Men jag kan ge en liten ögonblicksbild av hur italienska halvön ser ut under den här tiden. Och det är så att, jag vet inte om man ska kalla protagonisten eller antagonisten, men protagonisten för vårt folk kan kanske är Piemont-Sardinska kungariket, som då ligger liksom i den nordvästra delen. Och det här är ett kungarike som är nytt sen Wienkongressen 1815, det vill säga efter slutet på alla napoleonska krig. Och det har bildats av brittiskt intresse egentligen, för att man tycker att man vill ha en ganska starkt, lite franskvänligt, fransktalande kungadöme längs med Frankrikes södra gräns. Och det ska vara som en slags buffertzon att hålla reda på det här området.
Och där skulle jag vilja kasta in då direkt att det här är ingenting som är speciellt för det här, utan efter Wienkongressen med alla omvälvningar ute i Europa, Napoleons krig, så då skapar man sådana buffertzoner. Och faktiskt är svensk-norska unionen är en sån buffertzon. Och även kungariket Holland som kommer till med det som vi idag kallar för Holland och Belgien. Så att man bygger in det här. Och tanken är ju att kontrollera då Frankrike i Frankrikes expansion. Kommande eventuella expansion.
Just det. Och det förklarar också varför många av de andra staterna i det här området, om man säger lite mer öster och mer söderut, är ju också kontrollerade av Österrike i någon mån. De är ju självständiga kungariken, men ändå det österrikiska släktskap och släktband mellan de här regenterna. Så att det finns en, liksom en österrikisk överhöghet, kan man säga, öster om det här Piemont-sardinska kungadömet. Och sen längre söderut, nere i stöven så att säga, där finns ett annat kungarike som kallas för Neapel. Ibland bägge Sicilierna, ibland de två Sicilierna. Och det tror jag är en bourbonsk kungasläkt som har kontroll över detta område. Och det är en ganska stor del, men de tänker att ska vi inte prata så jättemycket om i det här avsnittet, för att de får nog komma in i ett annat sammanhang när vi ska prata om Garibaldi någon gång, så kan vi ta det där. Och så finns det kyrkostaten också i mitten här, som går som ett slags band över stövelskaftet. Som en, påven styr över, helt enkelt.
Där man knyter, kan man säga.
Ja. Och nu är det så här, under den här tiden så finns det då nationalistiska strävan om att utöka Italien, ena Italien. Det är lite olika sätt, olika idéer om hur det här ska lösas. Det finns en person som heter Mazzini som är intresserad av ett enat Italien. Garibaldi brukar nämnas i samband med detta. Hans ideologiska grundvalar är lite otydliga. Det får vi gräva ner oss i en annat fall.
Ja, han är ju yrkesrevolutionär. Han är ju Sydamerika bland annat.
Exakt.
Och medan Mazzini är ju, som du säger, kanske mera den här skrivbordspsykologen och tänkaren. Ja. Och sen har du väl egentligen då den här, vad ska vi kalla det för, politiken, statsmannen.
Det är precis, Cavour, som då finns, han är statschef, eller inte statschef, han är regeringschef eller motsvarande statsminister, kan man säga. Han har många olika ministerer i det här Piemont-sardinska kungariket, men det är egentligen han som är den stora intrigören här. Det är han som driver på. Han har startat en tidning i Turin som är huvudstaden i det här kungariket som heter Risorgimento.
Just det.
Som handlar om återuppståndet.
Ja. Återuppvaknandet, ja.
Återuppvaknandet, ja.
Mm.
Och han har någon slags vision om att man ska liksom bre ut och skapa ett större Piemont-sardinskt kungarike som täcker ungefär hela broccoliblomman. Hela den nordliga delen här och en bit ner i stövelskaftet.
Och då skulle jag vilja lägga till där bara att de här områdena som Österrike då har, det vill säga Lombardiet och Venedig, det är ju liksom, det är ju därför det är så bra med den här broccoli-liknelsen. För att det är ju de områdena egentligen som nu är de viktigaste att vinna. För då slår man också ut den största konkurrenten, kan man säga, maktfaktorn då i norra Italien, men egentligen i hela Italien. För har man liksom eliminerat Österrike, då kan man tänka sig att det finns förutsättningar för att ena hela Italien. Så det tycker jag är viktigt att lägga till.
Och det här ingår ju i den här liksom stora europeiska konserten som man brukar prata om också. Det betyder att ska du helt enkelt ha en självständig stat på något vis, så måste du ha stöd av de stora makterna, det vill säga Frankrike, Österrike,
Storbritannien. Ska upprätthållas.
De måste liksom på något vis understödja de här olika mindre staterna för att det här ska gå vägen. Så därför vill man ha stöd av de här olika och måste sparka ut andra.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Solferino då, som är resultatet av de här strävan om att ena den norra broccolidelen. Det är faktiskt andra gången. Det här har man försökt göra redan innan 1848 och 1849 under de här krigen. Första frihetskriget egentligen, eller vad man nu ska kalla det, revolutionära kriget, jag vet inte hur man ska kalla det riktigt. Men det misslyckades, och då gör Cavour, han gjorde den här analysen då, att vi behöver stöd av Frankrike.
Jag skulle vilja kommentera det där lite. Nu finns det en fara här nu då, att vi öppnar liksom en dammlucka här.
Ja.
Jag har intresserat mig lite för jag har bland annat i sommar läst en fantastisk bok av Christopher Clark om just 1848 års revolution. Den brukar man ju ofta säga så att den var så misslyckad. Och det är ju sant i en mening då, precis som i det italienska fallet, att det faktiskt inte blir någonting. Sardinien sätter igång krig och man besegras ganska brutalt av Österrike. Och det är någonting vi skulle kunna komma tillbaka, som att det slaget och Katossa och så vidare. Men det är ju så att det etableras viktiga ideologiska tankar och förberedande, vad ska vi säga, element i Europa med den här revolutionen som ju briserar i Berlin, i Paris och till och med lite i Sverige och så vidare. Och det tror jag är viktigt här, att det finns ändå med det. Men som sagt, det blir i praktiken inte så mycket kanske av det när det gäller liksom gränsförflyttningar och sånt. Va? Men det här finns ju med, och precis som du säger så drar man liksom slutsatsen från den där, inte bara i Italien utan även på andra platser, inte minst i tyska området, att det var mycket prat, det var mycket käbbel, det var mycket revolt på gatan, men det hände ingenting egentligen. Och då inser man ju det, precis som i det här fallet som du är inne på här nu då, att, och Cavour framförallt, här måste vi alliera oss med någon som kan stötta oss, inte minst helt enkelt militärt. Därför vi klarar här, inte Österrike exakt. Annars.
Och han vände sig mot Frankrike för att lyckas med det.
Av naturliga skäl kan man ju säga.
Exakt, och det här har ju rent konkret uttryck så här, i Krimkriget bland annat. Ja. Där faktiskt Piemont-Sardinska trupper strider på Frankrikes sida.
Och det är ju ganska märkligt annars, får man väl säga. Men det är ju för att man spelar in sig. Och den här Cavour skulle jag också vilja säga, att han var ju en sån här easy going man. Som ju liksom hade lätt att knyta an till andra och jobbade väldigt hårt då just mot Napoleon den tredje, som jag allt mer då här ser som den person som skulle kunna intressera sig och stötta ett italienskt enande. Och
han påminner ju lite om... Ja,
Frankrikes intressen är ju ganska uppenbara här. Man vill ju försvaga Österrike och få in en fot då i Italien.
Är liknelsen att han är lite Italiens Bismarck, eller är det...
Jag vet inte riktigt. Man kan väl säga så att under Napoleontiden, alltså Napoleon den första, Napoleon Bonaparte, så som ju formellt ju liksom gjorde ju Italien ett kungarike då. Så det finns ju liksom en koppling här. Dels att det finns en liksom expansiv en vilja från Frankrikes sida att expandera in i Italien. Den går ju tillbaka till medeltiden, så det är ju ingenting nytt. Men jag vet inte riktigt. Du tänker att Cavour är Italiens Bismarck?
Ja, lite. Att han
det
är
det kan
här,
jag köpa. Det kan
alltså
jag köpa.
Det som är, och det är typiskt med den här personen, den här typen av personligheter också. Jag satt läst, jag tänkte på osökt, tänkte på Palme. Faktiskt. Sen när adelsmän, eller så folk med adelssläkten allierar sig med den här typen av revolutionära idéer, då brukar det hända en hel del. För att de har förmågan att röra sig mellan olika nivåer. De kan röra sig i maktens korridorer samtidigt som de kan tala till folket. Och jag tror att Cavour, jag får intrycket att han var lite en sån person då. Som
det kan jag hålla med om. Jag tror först att du menade Napoleon den tredje, men nej, men det förstår jag nu. Men att det är intressant att Napoleon tredje har ju sina intressen här. Och Cavour har sina. Men sen tycker jag att vi skulle kunna konstatera en sak som du ju tar upp bra här. Det är att 1850-talet går ju Europa in i en väldigt osäker tid utrikespolitiskt. Man har ju egentligen haft i stort sett en fred mellan stormakterna från Napoleonkrigen slut 1814-1815. Och sen Krimkriget är ju egentligen en vattendelare. Då börjar ju konflikterna igen. Det var ju öppet krig mellan Ryssland och Storbritannien, Frankrike och Sardinien. Så att, och här nu då går vi in i den där period som jag brukar kalla för enighetskrigsperioden. Och vi har ju haft avsnitt tidigare här bland om 1866, 1864, 1870-71 som rör den tyska enandet. Så det här är liksom en pusselbit i det här. Och ett tidigt sånt. Så att man måste se det här också, tycker jag, i Italiens enande. Man måste se det så att säga i den här större sammanhanget. Italiens enande hade sannolikt inte militärt, via militärt insatser, varit möjligt om inte de här utrikespolitiska förutsättningarna fanns. Så skulle man kunna säga.
Nej, precis.
Nej.
Ja, det är verkligen en intressant period. Vi har gjort många avsnitt som har handlat om den här kriget med Preussen och Österrike 1866. Vi har gjort avsnitt om Tyskland, Danmark, Schleswig-Holstein-konflikterna. Mm. Ja, vi håller på att arbeta lite med amerikanska inbördeskriget som
ligger i pipen,
och pågår faktiskt. Samtidigt. Ja. Mm. Och snart så, när vi närmar oss 1870, så har vi ju fransk-tyska kriget också, som är ytterligare en omvälvande händelse. Så allt det här sitter ihop. Det verkar vara som oerhört liksom, konfliktfylld decennium,
ja.
Eller ett par decennium.
Ja, och just den här perioden då som vi säger här, från början av 1850-talet fram till 1871, det är just en sån här period där militära krig spelar en aktiv betydelse och roll i enandet av stora stater ute i Europa. För att 1871 så har vi två stora nationella stater, Tyskland och Italien. Men jag skulle vilja, om vi ska komma in på det lite mer militära här.
Kan jag ta Plombières överenskommelse?
Absolut,
bara?
Precis. Vad är så att säga förutsättningar nu för det som vi egentligen ska prata om?
Exakt. Och det som händer nu, precis i själva upptakten innan Solferino och det här kriget som bryter ut, det är att den här Cavour då har ett möte 1858 i juli där med Napoleon den tredje. Ett hemligt möte. Han
hemligt
är väg i annat där.
Oh.
Ja, han är väg i ett annat ärende egentligen. Han ska skaffa en gemål här till kungens dotter, tror jag. Men han har ett hemligt möte med Napoleon den tredje där man helt enkelt kommer överens om hur man ska dela upp Italien efter ett framgångsrikt, provocerat krig med Österrike. Och då, för att man ska få med Frankrike i det här kriget då, så bestämmer man sig för att man ska dels bryta loss Savoyen.
Och Nice.
Frankrike ska få, och Nice.
Ja.
Så de ska få tillbaka de delarna, eller de ska tillfalla Frankrike. Och så ska Piemont-Sardinien få då Lombardiet och Venetien. Och så tänker man sig också att man ska dela upp några av de andra staterna här som ligger direkt söder om här, och några av de här mindre. Och Toscana då ska det handla under franskt inflytande, Parma och Modena ska försvinna och så vidare. Och den napoleonska kungariket nere i söder ska få vara som det är. Så man har en ganska tydlig bild om hur Italien ska bli, och man ska dela upp det i tre kungariken egentligen. Kyrkostaten kommer krympa också enligt den här visionen. Och med denna överenskommelse då, så ska man få franskt stöd, rent praktiskt militärt stöd. Och man bestämmer sig för att Cavour bestämmer sig för att man ska provocera fram ett krig med Österrike längs med Lombardiets gräns här. Så det är liksom den direkta upptakten till själva konfliktstarten.
Och då tycker jag det är viktigt att komma ihåg här att det är ett problem för Cavour och Piemonte och Victor Emanuel, att man får alltså inte Frankrikes stöd utan en österrikisk aggression. Så det är precis som du säger, att det är det man då inleder och gör då, en helt enkelt triggar Österrike till ett agerande. Och här tycker jag att en sak geografiskt som vi kan ta upp, som jag tycker är spännande och som jag faktiskt också liksom har sett på plats. Och det är att ofta är det så, eller egentligen alltid militärt i norra Italien, att om man invaderar norra Italien, oavsett om man kommer norrifrån genom Alppassen eller österifrån som nu österrikarna nu gör, så hamnar man alltid i det här området, söder om La Garda-sjön. Det är ganska spännande, och det är det där man brukar säga med att terräng är kanaliserande. Så hur man än gör så ska man tränga fram en stor armé, och det finns ju också en hel del floder som man behöver ta sig över. Så det är ganska komplicerat. Så hamnar man där, och det gör att Solferino ligger egentligen väldigt logiskt egentligen söder om La Garda-sjön. Och det är ju där som de här arméerna då kommer att konfronteras. Så det kan ju vara på sin plats kan också konstatera att slaget vid Solferino utköpas ju den 24 juni. Och sen avslutas kriget i mitten av juli med fredsavtal. Men det börjar ju tidigare. Och man börjar ju att mobilisera då den Piedmontes armé, eller Sardiniens armé, hur man nu väljer att säga. Och det gör man redan i mars. Och så startar ju den här triggningen av Österrike. Och så kommer det då ett ultimatum från Österrike i april, som ju säger att vi accepterar inte att ni har förberett en uppenbarligen för krig här. Och där någonstans startar ju det, så att säga, det här kriget då, som brukar kallas för det andra frihetskriget ur ett italienskt perspektiv, faktiskt.
Men är det Solferino som är den, liksom, den huvudsakliga, det är där det avgörs? Eller?
Men då är det ju så här att det utkämpas ju då ett antal, så att säga, förpostslag, mindre slag, innan den här stora konfrontationen. Så är det ju. Och det behöver vi ju, så att säga, kanske inte, det har vi liksom inte utrymme för att gå in på i detalj då, men som ju handlar helt enkelt om att man stoppar upp den österrikiska anfallet. Man möter faktiskt de österrikiska trupperna redan öster om Lagarda-sjön. Men sen utkristalliseras det så småningom då en situation där ju österrikarna har ju tänkt sig att de snabbt ska kunna då tränga ner söder om Lagarda-sjön och så anfalla in i Piemonte. Men det blir de ju då stoppade ifrån. Och här tycker det kommer någonting jättespännande. Och det är att vi är inne i en lite ny tid här som jag har visat sig med Krimkriget. Det är ju så att fransmännen har ju gripbart en del trupper i Frankrike naturligtvis. Men man flyttar faktiskt från Algeriet, sjövägen, med ångfartyg.
Aha.
Och som man landstiger då genom bukten. Och det gör ju att hela det här, den här så att säga, strategiska idén från Österrikes sida att ta Piemonte här direkt, den faller ju därför att plötsligt kliver Frankrike in då, dels med en armé som kommer från Frankrike, men en armé som kommer sjövägen. Och sen de här piemontiska då, det är framförallt fyra divisioner då, som lyckas liksom screena och stoppa upp österrikarna, och sen kommer fransmännen. Och sen så flyttas striderna längre österut och kommer då att äga rum då, dels strax öster om Lagarda-sjön. Men sen så småningom då det här huvudslaget då, vid Solferino. Så det är liksom så att säga hela skeendet här operativt uppe i norra Italien, lite enkelt förklarat då.
Får jag bryta in där? Något som jag tycker är fascinerande är ju liksom det här spelet mellan stormakterna. Att i praktiken, det är klart att Piemonte och Sardinien här, de ställer ju upp med ganska stora mängder med trupper. Men det är ändå Frankrike som kommer in med närmare 200 000 man. Det är ju ingen liten, liten styrka. Nej, nej. Och det visar ju också att det här var liksom inte, det här var ett prioriterat mål för Napoleon III. Han själv är ju där också. Och leder trupperna, vilket är också intressant att han beslutar sig att följa med hela den här hären.
Mm. Och ett av de här stora slagen då som utkämpas är det här slaget med Magenta, som ju också brukar vara väldigt känt för sina intensiva gatustrider, och det är alltså början på juni då, 4 juni 1859. Men fransmännen tvingas i alla fall att hålla sig väster om Lagarda-sjön, och till slut så bestämmer sig. Och det är det här som är så intressant tycker jag, som ju generellt egentligen under den här tiden, någonting jag vet vi pratade i samband med fransk-tyska kriget också, att det fanns inte några stora strategiska planer. Jag nämnde ju nu liksom österrikisk plan här som en strategi. Och det kan man ju fundera lite på, de här begreppen där. Men där fanns ju en idé att man skulle ta Piemonte direkt. Och när inte det går sen så blir det att de här arméerna som rör sig, det finns inte liksom någon långsikt, utan österrikarna tänker sig att nej, men nu ska vi anfalla västerut, om man nu förklarar det här enkelt. Och fransmännen tänker tillsammans med den piedemontiska armén, nej, men vi går österut. Och sen visar det sig att man framrycker samtidigt. Och så plötsligt så helt enkelt möts man bara. Och sen utvecklas det då det här avgörande slaget vid Solferino. Och så skulle man lite enkelt kunna förklara det. Så det är inte så att det finns. Och österrikarna, de tänkte sig då någonstans att man skulle då bryta igenom helt enkelt fransmännen i mitten, och sen skulle man gå söderut. Det var så man tänkte. Och fransmännen, de tänker sig helt enkelt, vi anfaller nu helt enkelt, vi uppfattar att vi ändå har lika stark armé som österrikarna, och så får vi se då vad som händer. Så att det här tycker jag är lite spännande, den strategiska aspekten av hur man nu ska vinna krig, den finns inte riktigt, utan det blir mer att arméerna möts, och ur det utvecklas det då strider.
För nyanserar lite, så är svårt att se att Napoleon III satt där och bara, vi får se vad som händer. Men det måste ha funnits någon slags.
Nej, så kan han inte ha tänkt.
Men vill inte han gå mot Wien egentligen? Är inte det hans mål? Vill inte han gå mot Wien?
Nej, men alltså, nej, ja. Ja, det är mycket möjligt att han hade liksom såna idéer då, men ja. Framförallt ville man ju, om man nu ska prata om någon stor strategisk plan, det var ju rensa Lombardiet och Venedig, som vi har varit inne på här då. Ja, men liksom det. Operativt för de arméerna så är man inte så detaljerad, och jag vet inte vad det är. Det beror ju på att vi vet ju att man har begränsade resurser eller förmåga för spaning, för inhämtande av underrättelse, eller att man liksom inte har utvecklat den sidan av krigföringen tillräckligt. Utan det som händer här då när vi betraktar det efterhand, det är det här som jag beskriver det. Oavsett nu vad de här befälhavarna har tänkt, va? Det är två arméer här som clashar helt enkelt. Man har tänkt sig att framrycka, och man gör det samtidigt. Dagarna före den 24 juni så går man öster respektive västerut, och så möts man helt enkelt.
Alltså man möts i marschformation mer eller mindre?
Nej, eller? Ja, nej. Att man är under framryckning, och sen möts man plötsligt då, och då utvecklar sig det här slaget. Då, där har båda sidorna egentligen idén om att man ska bryta igenom centern. Den franska armén den framrycker då med sardiniska förbanden eller divisionerna som vänsterflygel då. Och sen är det då franska kårer. Det är fyra kårer sammanlagt. Två i mitten och två längre söderut. Och sen har man garders, armékåren som reserv i mitten då. Så där kan man egentligen prata om en form av kraftsamling i mitten på något sätt då. Och österrikarna, de är mer uppdelade i två arméer. En som går anfaller centralt och en som ska anfalla lite mer söderut då. Och sen har man en kår under en befälhavare som heter Benedikt faktiskt, som sen återkommer ju som överbefälhavare 1866. Men som under det här kriget faktiskt är väldigt skicklig, medan vi ju skällde på honom oerhört, vet jag, i det avsnittet 1866, för då är han en katastrofal befälhavare. Men här i det här kriget så utmärker han sig. Och jo, det jag skulle säga var att det intressanta är ju alltså att Victor Emanuel, Napoleon den tredje och Franz Josef, alla är de här på plats och för formellt sett befäl. Men i praktiken är det inte så. Utan de har ju proffs vid sin sida. Och det tycker jag kan vara viktigt att liksom på något sätt anmärka då, att det är inte så att de själva, och bland annat då den här sardinska, Victor Emanuel har ju då den här krigsministern då, Alfonso då, La Marmora, som sin så att säga befäla sido proffs.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
När de här arméerna nu möts, så tycker man skulle kunna säga någonting lite om de här arméerna. Vi vet ju att i de här avsnitten, och det kan ju vara, tycker jag att lyssnarna kan gå tillbaka till och lyssna på dem då, om ni är intresserade av det här. Det pratade faktiskt ganska mycket om infanterigevär och sådana saker. Och där vi är ju inne i ett skede militärtekniskt där man går från de här slätborrade musköterna som är mynningsladdade. Och det har man fortfarande här. De två gevär som framförallt figurerar under det här kriget, och det är ju det franska Miné-geväret som laddas i mynningen, men som är räfflat och som har en Miné-kula. Och det vet jag att vi gick igenom ganska noga då, men det är ju en kula helt enkelt som expanderar och fyller ut loppet och dessutom roterar, vilket gör att man får ett skjutavstånd, skjutlängd med precision då, som kanske ökar från 50 meter till någonting 350 meter, någonting sånt mellan tummen och pekfingret. Och sen har man också en ny mekanism. Man har inte den här flintlåsmekanismen som ska producera en gnista ner i en krutkammare, utan man har en liten tändhatt som istället tänder. Men sen i övrigt laddar man vapnet liksom som under den gamla tiden med musköten då. Och likadant så har man på den österrikiska sidan då ett minergevär som heter Lorenzgevär, men som har sämre kvalitet. Och att man inte riktigt heller, de österrikiska soldaterna, förstår att använda den här ökade skottvidden, så kan man säga. Därför man får ut dem väldigt kort tid före det här kriget. Så det är det ena. Sen har Frankrike ett överlägset artilleri. Man skjuter med räfflande kanoner. Det gör att man kan inte skjuta så mycket druvhagel. Eller inte alls egentligen. Men däremot kan man, vilket visar sig vara ganska betydelsefullt, med ganska stor precision bekämpa österrikisk artilleri. Och samtidigt österrikiska artilleriet då har fortfarande slättborrade kanoner då, och kan inte skjuta med samma precision.
Men Martin, varför är allting så dåligt i Österrike? Varför ligger de efter på allting?
Ja, och det kan jag faktiskt svara på. Därför att det är så när,
men det är det enda jag kan sitta och tänka på. Bara, hela tiden, under hela 1800-talet, så är det bara dåligt för Österrike.
Därför att i den franska armén, hur den är, så handlar det ofta mycket om att de befälhavare och de som kommer upp och blir högre officerare ofta har en lång karriär bakom sig. Det finns de som helt enkelt, som Napoleon sa, att varje soldat bär en marschakstav i sin ränsel. Där finns ett helt annat tänk kring att de här personerna ska vara skickliga och lämpliga. Och man har en väldigt, väldigt bra militärutbildning på sina militäranstalter, bland annat polyteknik och så vidare. Medan i Österrike så är det adelsmän, för att liksom göra det väldigt enkelt här nu då. Det är helt enkelt sprätthökar som får positioner, om vi ska prata klartext då. Och dessutom är det så att de österrikiska soldaterna ofta är analfabeter, bönder, ganska ointresserade av egentligen att kriga för Habsburg många gånger. Eller Österrike. Medan de franska soldaterna på ett helt annat sätt är rekryterade och utbildade mycket mer grundläggande, och också har ett helt annat förmåga att ta egna initiativ då.
Men då måste det ju vara den här nya de liberala idealen som värnpliktsarméerna och
kanske
meritokratiskt styre inom militären i Frankrike som är liksom, eller?
Utan för det är faktiskt så märkligt att man ju efter Napoleonkrigen är rädd för de här värnpliktsarméerna. Och det är en generell trend att man övergår egentligen till yrkesarmé, värvade soldater. Sen skriver man ju ut när det blir krig, man behöver mycket soldater, men så att det stämmer inte riktigt det där, utan att...
Men det finns ändå mycket innovation i Frankrike, de är ju skickliga på att utveckla sina...
Och man är professionella och man var ju skicklig under Napoleonkrig, och det lever vidare, håller jag med om. Men jag tror inte att man ska gå så långt som man talar. Det kommer liksom, det ligger mycket längre fram i tiden. Men man kan säga att armén har skillnad här. Sen någonting om Sardiniens armé som ju genomgår en väldig uppryckning. Däremot är man ju, har man ju inte samma klass på vare sig vapen eller på utbildning, men däremot har man ju en väldigt hög stridsmoral. Så det här slaget i Solferino, det utspelar sig ungefär på följande sätt då, att den här Benedikt då med sin österrikiska kår i norr, den håller emot de här sardinska trupperna. Så där blir det så att säga stopp, där kan man säga. Och Benedikt han gör ett bra jobb under den här slaget i Solferino. I mitten däremot, där kommer fransmännen då så småningom helt enkelt att köra över österrikarna. Helt enkelt. Och det är spännande att sen konstatera då att det är där i mitten som ju fransmännen då gör en form av kraftsamling. Men att det inte är något särskilt avancerat taktiska manövrer på slagfältet, utan det är ganska köttiga anfall helt enkelt. Rakt igenom den österrikiska linjerna. Och det beror ju på att man i den franska armén ju då hade förbläs för de här bajonettanfallen. Ofta anföll man då med en ganska stor del av truppen framför som en skrin. Man helt enkelt lätta trupper i spridd ordning som sköt och bekämpade. Och så såg man till att man snabbt kom in på fienden på livet. Och sen anföll man då med samlade bataljoner. Ibland gammal klassisk napoleonsk bataljonskolonn om det var öppet fält alltså. Med bajonettanfall.
Mm.
Så man utnyttjar inte riktigt den här nya skottvidden så. Och österrikarna förstod inte att utnyttja den, och deras soldater var egentligen för dåliga på att upprätthålla en effektiv eldgivning. Ni som lyssnar på fransk-tyska kriget sen, ni kan ju konstatera det, att det här skjuter ju fransmännen väldigt mycket bättre och mycket längre än vad tyskarna gör, som ju också har stora förluster. Men att tyskarna ju vinner det kriget därför att man förr eller senare genomför och anfall och lyckas liksom tränga in i de franska linjerna och kommer dem på livet. Ja. Så att det är ganska spännande det här, tycker jag. Sen längst till söder, där är det så helt enkelt att fransmännen är underlägsna där, antalsmässigt. Men där lyckas fransmännen hålla emot under dagen. Så slaget vid Solferino, och det avgörs ju då i centern. Och slutar ju med att österrikarna helt enkelt måste lämna slagfältet. Därför att fransmännen bryter igenom i mitten. Så enkelt egentligen kan man förklara slaget i Solferino. Men jag tycker vi kan komma in på en annan sak som man förknippar med Solferino, Peter. Vad säger du? Det är ju varmt. Det är stekande hett. Det är fruktansvärda förluster. Det här är ju det slag som involverar flest soldater. Det kanske vi kan nämna att ungefär 150 000 man på då den allierade sidan, fransk-sardinska sidan, ungefär 160 000 på den österrikiska sidan. Det är det största slaget så att säga efter Napoleonkrigen. Och det är ganska brutalt. Jag har varit runt på de här slagfälten. Slagfältet faktiskt har jag varit och tittat på de här benhusen. Hörru. Vad är det för någonting? Att de samlar in ben från slagfältet.
Jag tänker direkt på den här italienska och romerska traditionen. Att man, ja. Det är som krypta, där man har en massa...
Ben,
jag har inte varit in och, ja, precis. Ja. Men, en slags begravningsplats. Jag har själv aldrig varit inne i en sån där.
Ja, jag tänker på den i Verdun också, där man har samlat ben.
Ja, okej.
Okay. Ja. Men då finns det på ett antal platser på det här slagfältet vid Solferino. Jag hyrde en bil en dag faktiskt och körde igenom. Jag hade också kanske min värsta trafikupplevelse någonsin i den italienska trafiken. Men det blev ju bättre när jag kom ut på landsbygden. Men där besökte jag de här benhusen också. Så att säga, bakom hönsnät då, så längs med väggarna, så presenteras då ben från stupade. Och, det är ett ganska fascinerande sätt, tycker jag, att på något sätt visa upp döden eller att hedra de här stupade. Då. Dessutom finns det ett väldigt spännande sånt här utsiktstorn som är 70 meter högt. Faktiskt. Därför att ibland så brukar man ju prata om det här slaget, inte som slaget vid Solferino, utan slaget, man delar upp det så att säga. Och det bland annat vid San Martino, som är i den här norra delen av slagfältet, där Benedikt höll emot och där pedemontiska trupperna inte lyckas bryta igenom. Där finns ett högt då, torn, och det hedrar då Victor Emanuel, och jag tror det byggs på, vad är det, 1880-tal eller 1890-tal, någonting sånt, kanske ännu tidigare. Och det var jag uppe i, och det, där är det sådana här då heroiserande målningar. Men det fantastiska är att du kommer ju upp, och vad är det du ser? Jo, du ser den här kanaliserande terrängen, du ser La Garda sjön, du förstår plötsligt att varför det var här man möttes då när man var under framryckning då. Så att det finns fortfarande kvar saker, men det är ju så att till det här slagfältet kommer ju en person, en speciell person. Och vem är det jag tänker på?
Ja, precis. Henri Dunant tänker du på.
Ja,
vi har
ju
tidigare...
Det,
vi har spelade förvåning.
Ja, precis. Jag säger, ja. SCP, ja. Dök han upp där.
Tack för den passningen. Okej. Okay. Ja, men i alla fall, jag kan nämna det för att lyssna. Men vi har tidigare gjort ett avsnitt om Röda Korset faktiskt. Jag tänkte mest hänvisa till det. Men man måste ändå nämna honom... Henri Dunant är ju alltså en av grundarna till Röda Korset, organisationen som är fortfarande än idag en maktfaktor. Och han följer ju med. Egentligen är han en handelsman från Genève, från Schweiz, som är på jakt efter koncessioner nere i Algeriet. Och han vill bedriva handel. Han har ingenting med det här att göra. Han är en businessman.
Ja, just det.
Och han följer efter, liksom, han passar på, så tänker jag, okej, okay, nu måste för att få igenom det här så måste jag träffa Napoleon III personligen. Och när han får nys om att Napoleon III nu rör sig i Lombardiet, i det här området, så tänker han helt enkelt, men jag får dit och försöker träffa honom så jag får det jag vill ha. Och sen väl på plats där så ser han det här makabra slaget. Som jag antar, det är klart att det är stort, va? Det är precis som du säger, det finns väl inget slag som är så stort sedan 1815 i Leipzig, för vad jag förstår. Så att det är väl liksom en enorm mängd, va? Och ganska blodigt. Men i sak så skiljer det sig inte från alla andra slag som sker den här perioden, och det är lika liksom grisigt. Sådär, va? Men han skriver en bok sen, han hjälper dem med att ta hand om många av de här soldaterna och organisera ett slags
liksom spontant där, va? Ja.
Precis, så han är lite inspirerad av Nightingale från Krimkriget, så tar han tag i detta, va, och organiserar liksom sjukvård på plats. Och sen så åker han till Genève efter det här slaget och skriver en bok som heter Minnen från Solferino, och det är egentligen där den här sagan tar spins, säger jag. Så att det är väl kanske minnet av den här arrangemanget som sen ledde till Röda Korset. Jag vet inte exakt hur det gick för han där på plats. Jag vet inte om han gjorde så stor skillnad för soldaterna. Men det kan någon annan få reda ut. Men det finns där. Men, men som sagt, jag hänvisar lyssnaren till det avsnittet. För där går vi lite djupare in i Röda Korsets historia. Men det ska nämnas att han är där.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Men Martin, jag har en fråga till dig, för det jag sitter och tänker på nu, det är så här, okej...
Okay, är det broccoli?
Precis, broccoli. Nu är vi tillbaka i broccoli. Så Piemont-Sardinien initierar det här kriget. De förlorar ju egentligen själva kriget som sådant. Frankrike vinner slaget, Österrike vinner kriget, men förlorar freden.
Nej, men
Piemont-Sardinien vinner egentligen freden på ett sätt, va? Eller hur ska man tolka det här?
Nej, men då vill jag nog säga så här, att Sardinien kan inte vinna kriget. Frankrike vinner slaget och kriget. Och Österrike backar ur. Helt enkelt därför att, bland annat därför att Franz Josef uppfattar det här slaget som så fruktansvärt blodigt. Och man vågar inte involvera sig i konfrontation med den franska armén en gång till. För man inser att fransmännen är överlägsna. Inte men minst på grund av de här taktiska skälen som jag pratar om.
Visst, men Villafranca leder ju ändå till... Där är ju egentligen ett franskt tillbakadragande. Det är inte så att den överenskommelsen som Napoleon III har med Cavour, den fullföljs ju
det
inte.
Det håller jag med dig om. Det håller jag med dig om. Men jag skulle vilja säga att Frankrike vinner, så att säga, militärt kriget. Det håller jag med om. Men sen håller jag med dig om att så här, själva freden, och så där kan det ju vara faktiskt ibland i historien, att man använder militära medel, man har många som stupar och dör, och sen så utnyttjar man inte det eller får inte effekt av det. Så det är alldeles riktigt. Så att i den här slutfreden sen så blir det ju så att Österrike sitter ju orubbat med Venedig bland annat. Ja. Och det är ju en kritisk fråga det där egentligen med Sardinien. Och, därför att Napoleon III får lite kalla fötter här sen så småningom.
Precis, det är det jag är inne på också här. För det är intressant, varför får han kalla fötter?
Ja, han blir lite rädd för det här italienska enandet. Och det som ju vi inte tänkte ta upp mer i det här avsnittet är att det har ju en fortsättning det här sen. Det är ju den här revolutionära Garibaldi som vi nämnde inledningsvis. Sen så småningom kommer att agera i södra Italien, och där man 1861 och sen så småningom utropar ett italienskt kungarike. Och där finns det då en rädsla från fransmännens sida då, att går det här nu lite för fort, har vi nu fött en gökunge i vårt bo här. Och att man ju också tänker sig det här, om vi nu lyfter blicken, att det finns ju det här stora maktbalanstänkandet, och du var inne på det som kallas för den europeiska konserten, det vill säga att man ska spela i takt mellan stormakterna. Och så att här är ju Sardinien och Cavour lyckas väl, jag vet inte vad det är din bedömning, men min bedömning är att han lyckas nästan hela vägen, eller?
Ja, det är så här att... Napoleon III skriver det här fördraget i Villafranca med Franz Josef och Victor Emmanuel II. alltså det vill säga kungen i Piemont-Sardinien. Men där frångår de ju den här överenskommelsen som Cavour hade med Napoleon III.
Den hemliga. Detta får
den hemliga överenskommelsen. Mm. Cavour blir väldigt upprörd över detta och säger upp sig från sin tjänst, så att säga. Det är väl, ja, inte vet jag. Mm. Wow. Stoiskt, men sak samma. Det som de får är ju att de får Lombardiet. Så de får ju halva kakan, så men man får inte Venetien. Nej. Och det som är liksom det område som omringar Venedig. Men man får ändå lämna ifrån sig Savoyen och Nissa. Och det är ju detta som upprör Garibaldi så väldigt mycket, eftersom Nissa är hans hemort.
Just det, och det flyr sen också människor. Ja. Så att det är liksom en trist process där, precis som du säger. Och sen kan vi väl nämna det, att fortsättningen är att man sedan 1866 vinner Venedig när man går med i Preussens krig mot Österrike.
Ja, men lite mer kan man väl säga det, att det som, trots att det inte blir någon uppdelning, måste man lägga till här då, att det blev ingen uppdelning i tre riken som man hade tänkt sig. Däremot det som hände och var orsaken till att säga att Österrike förlorade freden på ett sätt är ju att trots att man bestämmer sig för att man ska behålla någon slags status quo, så visar det sig att de här staterna som ligger under Piemont-Sardinien, Parma, Modena, Toscana, de ställer sig ganska iskallt i den nya överenskommelsen, och det blir folkliga revolter. Och de bestämmer sig för att de ska ingå i Piemont-Sardinien. De vill helt enkelt annekteras av Piemont-Sardinien. Så att man får ändå,
bara ett år senare,
Italien-projektet,
så, ja, exakt.
Italien-projektet fortgår trots att man så att säga förlorade det här kriget, va? Så det är rätt intressant. Men jag tänker att där stannar vi, för sen blir det för komplicerat. Men så att man får ändå med sig rätt mycket. Man får vinna ett slags momentum i det här, även om man så att säga kriget kanske inte var så framgångsrikt och man inte fick Venedig som man ville.
Nej, men jag tycker att det är intressant att föra sådana där resonemang just som vi gör här. Mm. Och man kan ha lite olika, göra olika värderingar, men att just militära konflikter eller krig som utrikespolitiskt instrument ibland baktänder. Det är det vi är lite inne på. Man får inte ut det man har tänkt sig då. Jag tänkte bara att vi måste ta upp den här brutala sidan av det här som också är lite intressant. Och det är, nu går vi tillbaka till det här taktiska igen. Att det stupar i stort sett lika många på båda sidor. Och det beror sannolikt då, har ju det att göra med att fransmännen vinner slaget. Jag säger fransmännen nu här, eftersom det är de som bär huvudbördan här. Ungefär 2400 på båda sidor stupar då. Man räknar med ungefär en drygt 10 000 sårade, skadade på den österrikiska sidan och 12 000 på den franska sidan. Så att förlusterna är egentligen större på den franska sidan. Sen när det kommer till fångar då, så är det fler. 8 500 drygt på den österrikiska sidan och 3 000 på den fransk-sardinska sidan. Men det tycker jag säger någonting också om, och det är samma mönster vi ser faktiskt under fransk-tyska kriget sen väldigt tydligt, att Preussen har större förluster, och det beror ju på att anfaller på ett sätt som kostar väldigt mycket folk. För det naturliga brukar ju ofta vara ändå att den som vinner kriget på något sätt har mindre förluster. Men så är det alltså inte i alla krig. Det tycker jag vi kan påminna lyssnarna om. Och just min tolkning är att det har att göra med den här inte helt genomtänkade operativa uppträdandet, om man ska vara lite sånt som jag varit inne på här. Du frågade satt ju lite där, men just det här att man har inte något väldigt, väldigt tydlig planering och underrättelser. Man smashar. Därifrån får man så att säga ta bollen, slaget utvecklas som det gör, och sen att man har en taktik där man anfaller väldigt brutalt då. Men spännande, och jag tycker också att vi ska väl bara påminna om att vi är ju inne i ett skede i Europa som jag tycker är viktigt att sätta sig in i och förstå. Där vi ofta glömmer hur bort datanshållets krig, vi fokuserar på andra världskriget, första världskriget, men det är ju här man skapar erfarenheter och tänkande. Det här nu är allting är på väg att utvecklas mot det som sen blir de här stora världskrigen. Militärt.
Vi lägger det hela tiden jobbar vi mot första världskriget.
Ja, vi gör det.
Liksom, lyssnarna har inte begripet än, men egentligen alla serier som vi håller på med, eller olika liksom fronter, allihopa leder till första världskriget på något vis.
Och då börjar vi med där. Alexander. Och sen...
Ja, precis. Men vi behöver bara några år till.
Men det vi kan säga är att vi kommer tillbaka med Garibaldi, så att vi får den här sista biten av Italiens enande. Slutdatum är ju sedan 1861. Det ska vi återkomma med. Sen har vi amerikanska inbördeskriget i pipen. Och sen börjar vi nog faktiskt vara redo för vad då, Peter?
Första världskriget. Ja, men precis, vi får se. Vi kommer säkert hitta massa sidotrådar där också.
Och som vanligt så säger vi att tack ska vi ha. Jag vill också påminna att alla lyssnare som skriver, det är roligt. Ni får också ha synpunkter. Vi är inte rädda för det. Ni får gärna komma med önskemål. Och vi hoppas att vi inte har uttalat för många namn. Tokigt här nu, den här gången. Eller hur, Peter?
Ja, jag tar inget ansvar över det. Men jag är mjukt att säga att jag tyvärr skyller på min inkompetens.
Okej. Ja. Men på återseende, återhörande.
Ja. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.